Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig, Elin Olofsson, och min producent Anneli Lanner. Hej du som lyssnar, Elin Olofsson här med ett nytt avsnitt av podden Elin möter. Och den här veckan då får vi möta Anki Edvinsson. Hon var ju en gång i tiden kanske mest känd som Väder-Anki i TV4 men är ju numera kriminalromansförfattare. Anki pratar lite grann om varför hon tycker att det är viktigt att göra research och skildra polisens arbete så trovärdigt och realistiskt som möjligt i det här samtalet. Och det hakar tag i någonting som jag hörde en annan tidigare poddgäst prata om bara här om kvällen när jag spelar in det här. För jag var nämligen på Katarina Bivalds boksläpp för hennes nya bok med författaren och amatördetektiven Berit Gardner i huvudrollen. Katarina Bivald sa under det här boksamtalet som var att även om Berit Gardner då är huvudpersonen och den som är amatördetektiv och författare då, det är hon som är hjältinnan i hennes böcker, så vill hon gärna ha med och behöver också ha med en polis eller flera poliser. Både när hennes böcker utspelar sig i England som den första i serien gjorde. Nu är hon i Frankrike i utkanten av Lyon tror jag det är i den här nya boken. Men att hon då har till exempel googlat mycket på skillnaden mellan hur den engelska polisen arbetar och hur den franska polisen arbetar. Och att det var viktigt ändå, även om hon skriver då kriminalromaner i en helt annan ände av spektrat än vad dagens gäst Anki Edvinsson gör, så var det viktigt även för Katarina Bivald att det polisiära arbetet skulle bli så rätt som möjligt. Och dessutom att polisen eller poliserna som medverkar i varje utredning är smarta och begåvade. För hon kommenterade det här att fiktionen är full redan av lite småkorkade och klantiga poliser och att det är någonting som irriterar henne när hon läser andras verk. Det är ju spännande det där tycker jag, hur realistiskt olika yrken behöver vara skildrade i fiktionen oavsett om det är böcker eller film eller tv. Jag tänker mig att det blir ju ofta fokus på just poliser, åklagare, den typen av yrken som är direkt inblandade i brott eftersom stor del av fiktionen numera är kriminalromaner och deckare, spänningsromaner och sådär. Men det finns förstås en massa andra yrken också som förekommer. Jag tänker på vården exempelvis. Vi har ju sett många tv-serier under åren där det har varit läkare och sjuksköterskor och sådär i centrum. Hur trovärdigt skildras deras yrke? Det är säkert väldigt olika mellan olika serier. Jag tänker till exempel på House med Hugh Laurie. Där är ju han en slags detektiv nästan. Alltså det är ju då diagnoser som han får lista ut tillsammans med sina medhjälpare där i varje avsnitt. Det är ju en slags vårdens Sherlock Holmes egentligen som Dr. House är. Och jag började också tänka på ett samtal jag hade med en förläggare i bokbranschen för ett tag sedan. Vi pratade om det här med vilka yrken som egentligen lämpar sig då utöver poliser, åklagare, jurister och sådär som är direkt inblandade i polisutredningar och i domstolar och sådär. Vilka andra yrken lämpar sig för serieproduktion av exempelvis kriminalromaner? Och med utgångspunkten som hon hade då, vilka yrken finns det nya fall inom så att man kan ta sig an ett nytt fall i exempelvis varje bok eller varje säsong av en tv-serie eller sådär. Och då listade hon bland annat journalist förstås och möjligen också psykolog. Och vi ser ju fullt av journalister även i fiktionen. Och vi ser ganska många psykologer också med lite olika inriktning kanske sådär. Men ofta det som handlar om trauman eller motiv för att utföra vissa brott och sånt där. Då kan det ju ofta vara psykologer inne som hjältar eller som medhjälpare på ett eller annat sätt. Men man ser ganska få, det är många yrken som nästan aldrig skildras i fiktionen överhuvudtaget, inte bara i spänningsromaner och sånt, utan jag tänker det, man ser väldigt få lönehandläggare, man ser få busschaufförer, man ser få, jag tänker mig att det finns en del städare i och för sig, det har man ändå sett, jag har själv vävt in städare en gång i tiden i en roman, i mitt fall mest för att jag själv har städat, varit städare på sjukhus en gång i tiden, Östersunds sjukhus. Ja, vilka andra yrken finns det egentligen som man både ser skildrade i fiktionen och som man aldrig ser? Vi kan fundera på det. Nu till samtalet med författaren Anki Edvinsson. Ja, en gång i tiden var hon mest känd som väderpresentatör i TV4. Så småningom så blev hon journalist och programledare. Numera är hon väl kanske mest känd som författare. Välkommen till Elin möter, Anki Edvinsson.
Tack Elin, trevligt att få vara med.
Vi ska ju prata om ditt författarskap och dina kriminalromaner och så. Men jag tänker först börja med den här frågan om ditt förflutna som väderpresentatör, som väderanki. Blir du trött på att sådana som jag tar upp det hela tiden när vi intervjuar dig?
Nej, men jag kan förstå att det finns ett intresse och att man tycker att det är spännande att göra det kopplingen. Och jag har ju också i mitt författarskap väldigt stor användning av min förra karriär, som ju har varit en stor del av mitt liv. Så att, nej, jag förstår att frågan kommer upp också. Så att.
Ja, och det är ju sådär också svårt annars att man känner ju igen ditt ansikte om man säger så. Så att det är bra att kunna sätta ord på varifrån man möjligen känner igen dig om det inte är från böcker och bokrelaterade saker på senare år.
Ja, det kan jag förstå.
Du har ju skrivit Lust att döda, Sjöjungfrun och Snöängeln. Mm. Men hur kommer det sig att du blev författare egentligen?
Det har varit en dröm som jag har haft sedan jag var ung att skriva böcker. Men jag har inte tagit tag i det. För livet har liksom snurrat på och min karriär har snurrat på ett helt annat sätt. Och sen när jag fick en lucka, det var när TV4 lade ner sina lokala tv-stationer. Så jobbade jag ju på TV4 i Umeå. Då kände jag så här, nu provar vi. För nu hade jag tiden att försöka göra någonting åt det. Så det var liksom en slump. Jag blev arbetslös och bestämde mig för att nu skulle jag satsa på drömmen.
Mm.
Du, dina böcker då, de ligger ofta på topplistorna för ljudböcker framför allt. Och de handlar om brott och poliser och våld och narkotika och en del annat. Varför skriver du just kriminalromaner?
Det kommer ifrån min familj. Jag har en pappa som idag är pensionerad, men han är polis. Jag har en bror som jobbar i det yrket idag. Och genom hela min uppväxt så har jag lyssnat på samhällsproblemen, hur det ser ut, hur polisorganisationen har utvecklats genom åren och hur brottsligheten har utvecklats. Så att i mig så har det alltid funnits ett jättestort intresse och det har också funnits med mig som journalist i mitt tidigare yrke att jag tycker att de här att rättegångar och den typen av intervjuer och reportage har jag tyckt väldigt mycket om att göra. Så att det har fallit sig naturligt att det blev just deckare.
Men du hade inga planer på att bli polis själv då?
Det fanns väl där någon gång, men ganska snabbt så hamnade jag på andra vägar så att säga. Så att det blev aldrig någonting riktigt av den tanken.
Är det den här poliskopplingen och samhällsintresset som gör också att du gör väldigt mycket research? För det vet jag att du gör. Du är noga med i dina böcker att det ska vara rätt och att det ska vara beskrivet så som det verkligen går till och så som det ska ske och så i en polisutredning och i brott. Tror du att det påverkar din vilja att göra research och din ambition om att det ska bli rätt ur ett polisiärt hänseende och när det gäller liksom, överhuvudtaget brott och brottsutredningar?
Jo, men det tror jag. Jag tror att jag känner lite grann kanske ett ansvar att jag vill att utredningarna ska vara så nära verkligheten man kan komma i en deckare. Det finns ju saker som man måste hoppa över för annars så hinner du inte. Det blir för tråkigt att läsa om alla detaljer i en utredning. Men de stora penseldragen, jag vill inte att läsaren ska känna, nej men gud, så där skulle de ju aldrig göra. Så där går det ju inte till, du får inte göra så, etc. etc. Så det tror jag känner att jag vill att det ska kännas så äkta som möjligt. Och det gäller ju även de brotten som sker, att jag vill inte sväva iväg allt för mycket, utan det ska kännas som att det här är så det ser ut idag i verkligheten och göra någonting spännande i deckarform av det.
Ja, och du läser domar och gör studiebesök och intervjuar inblandade i utredningar och sånt, eller hur?
Ja, jag försöker skaffa mig så mycket information och kunskap som jag kan innan jag börjar skriva för att liksom hamna rätt från början och så och känna att nu det är lite så här som det är och jag vill inte, som återigen, inte vara för långt ifrån verkligheten. Och jag tycker också att det finns en tanke i att försöka skildra samhället som det ser ut, men i deckarform. Så det är ju, jag bygger mycket av det som jag skriver är ju också, sker ju i samhället idag, samtidigt som man läser i deckaren. Så att det är det jag försöker fånga upp.
Du har till och med gått en kurs i hur det är att vara ung tjej på 2000-talet, läste jag.
Ja, den
Vad lär
gjorde
man
jag
sig
med.
där?
När jag skrev Snöängen så skulle jag skildra två tonårstjejer som jag hade som huvudkaraktärer. Och jag kände lite grann att vad är det de möter för verklighet? Jag är ju liksom 50 plus. Vad fasen vet jag om att vara ung tonårstjej idag? Så jag ville bara skaffa mig mer kött på benen innan jag började skapa de karaktärerna. Så det var mycket att få inblick i och också så här från expert som kan den delen, att vad är det för problem de möter, hur ser deras verklighet ut, psykisk ohälsa, sociala medier, hur påverkar det dem och hur ser deras vardag och verklighet ut idag? Det var jätteintressant var
Ja, det låter som en väldigt intressant kurs. Jag känner
det.
själv att jag skulle gärna vilja gå en sån. Jag skulle nog behöva det också som lite avskärmad från unga på något sätt. Det är ju massa saker som man plötsligen upptäcker i tidningsrubriker och sådär, att man inte ens vet vad de snackar om riktigt. Det har ju varit mycket rapporter nu på senare tid om det här med droger och trender som dyker upp i samband med det och att man handlar med droger i sociala medier och sådär. Och jag kände mig helt okunnig helt enkelt när jag läste de artiklarna som har varit nu på senare tid. Men jag tänker då det här med att du är utbildad journalist och har varit verksam som journalist också, men ändå väljer då att skriva fiktion, alltså kriminalromaner. Vad har, för det här är en fråga som jag ofta funderar över själv som författare, för jag skriver ju också fiktion, men jag skriver ju då historiska romaner och så, och då har man ju lite en annan frihet på ett sätt och så, och man kan tänka kring vissa skildringar och så på ett lite annat sätt. Men vad ser du att, eller varför har du valt fiktionen, kriminalromanen, istället då kanske för att fortsätta med journalistiken?
Ja, men det är lite för att jag vill berätta en spännande historia som ändå finns i någon form av verklighetsförankring. Men det ger ju mig också en kreativ frihet att själv styra. Och det är ju otroligt roligt. Jag tycker också om, för jag har det är väldigt intressant, också därför jag läste kriminologi, att få komma in, att få försöka komma in i gärningsmännens tankar och liv. Och vad är det som formar en person som gör att de hamnar där de hamnar? Varför agerar de som de agerar? Hur har deras liv varit? Hur har det utvecklats? Och det är det jag tycker så, i min skildring och mina böcker så får jag så här på något sätt gå in lite grann i gärningsmännens tankar också och skildra dem. Precis som också även brottsoffren. Så det är någonting som jag tycker är spännande och väldigt kul att göra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, HELP.
Så att man kan liksom lyfta upp kanske, tänker jag mig då, det känslomässiga eller drivkrafter eller bakgrund, lyfta upp det i fiktionens värld på något sätt som man kanske inte alltid förmår inom journalistiken i alla fall.
Nej, men många gånger inom journalistiken så läser man ju rubrikerna och man läser så här, det här brottet har gått till och det har gått till på det här sättet. Man kan få veta knivhugg, man kan få veta mycket bakgrund, men man får kanske inte riktigt koll på gärningsmannen. Vad är det som gör att den personen gör brottet på det här sättet? Och vad har drivit den personen att begå det här brottet? Vad är det mentalt och psykiskt som påverkas? Så det är sådana där grejer som jag kan tycka är intressant. Så det är det som jag gillar att göra.
Ja, du skriver på din fjärde bok just nu, eller hur? Hur långt gången är du i arbetet med den?
Jo, men jag har kommit hyfsat långt. Researchgrejen är gjord, så att jag är mitt i skrivandet nu. Så att jag har kommit över hälften. Så nu är jag liksom över pucken och så ska jag så här ner mot slutet. Så du vet hur det är. Man ska så här knyta ihop säcken som man har på något sätt skapat.
Ja, vet vi någonting om när den ska vara klar och komma ut?
Ja, efter årsskiftet här någon gång är tanken.
Och kan du avslöja någonting om vad som kommer att vara med eller så? Eller är det hemligt?
Ja, nej, men jag kan lite lullig kan jag vara. Jag kan prata. Det blir skjutningar, gängkriminalitet. Vi har lite avhopparverksamhet. Så det är lite där jag är och berör i den här boken.
Dagsaktuellt, minst sagt, får man väl
Ja,
säga.
jag försöker hålla mig där.
Du ligger ju då ofta på topplistorna hos ljudbokstjänsterna med dina böcker och jag vet att många av dina läsare är lyssnare, om man säger så. Skriver du på något särskilt sätt när du vet att många kommer att lyssna? på de här berättelserna? Har du det i åtanke när du skriver på något sätt?
Både och. Jag insåg efter min första bok att, att mitt sätt att skriva fungerar väldigt bra på ljud. För att det finns ett driv i händelserna. Nu har jag ju lärt mig lite grann vad det är jag måste fokusera på just för ljud. Att man måste vara väldigt tydlig på tid och rum för varje nytt kapitel. Man måste vara väldigt tydlig med vems röst det är man hör och så vidare. Så att på så sätt så har jag ju lärt mig att anpassa min text lite grann för ljud. Men mitt kreativa och det, alltså det här, det verkar fram. Där finns det ingenting att jag känner att jag måste så här ge avkall på någonting för att det är för ljud. Utan det är bara mitt sätt att skriva och det råkar funka väldigt bra på ljud.
Känner du att du har, för nu håller du på med den här fjärde boken, känner du att du har drömmar eller idéer för någonting som ligger mycket längre fram också? Eller är du en sån som fokuserar på det du har framför dig idag i första hand?
Nej, jag fokuserar nog väldigt mycket på det jag har. Jag verkar där jag står. Liksom. Ja. Sen är det klart att jag har hela tiden örat ute efter vart samhällsdebatten befinner sig. Och vad, jag är nog redan lite grann så här, vad vill jag plocka upp i nästa bok? Sådär, för att på något sätt redan nu kanske börja läsa, fokusera lite extra på något ämne som jag märker är uppe på tapeten mycket i samhället. Mm. Så det finns nog där omedvetet hela tiden.
Och det är skrivandet som du satsar på heltid eller har du andra planer och drömmar och intressen också?
Just nu är det skrivandet. För skrivandet har ju helt plötsligt var ju en dröm som blev ett yrke. Så att, många gånger när folk frågar mig så, ja, men kan du säga någonting annat som du är duktig på? Så där, då kan jag vara så nej, för det som jag tyckte att jag var duktig på det har ju blivit ett yrke. Eller som jag tyckte var roligt. Så att jag får väl hitta någonting annat.
Ja.
Men jag vet inte vad.
Vi ska snart släppa tillbaka dig till arbetet i skrivbordet. Vi har ju två stående punkter som vi måste klara av först, som vi frågar alla poddgäster om. Det första är ett låttips. Det som vi kallar för stundens soundtrack. Och det handlar ju då om du har någon låt som du lyssnar mycket på eller gillar extra mycket. Och vilken låt det är och varför förstås.
Ja, men frågan är ju så här, vill du ha en som jag är som en favorit som har varit med mig genom många år? Eller vill du ha det som jag lyssnar på mycket nu?
Jag tycker vi tar båda de där nu, känner jag.
Ja, okej. Jag älskar en dag i juni med Lasse Berghagen. Det är en sån där favoritlåt som jag kan spela om jag vill bli på bra humör. Älskar den låten, den är fantastisk.
Mm.
Idag, just nu, lyssnar jag mycket på Miss Li. Det finns ett svenskt tema här. Och hon har kommit med en ny nu som heter Hälsa Gud.
Mm.
Det är en sån där låt som jag blir extremt glad av. Jag gillar låtar som får mig att vilja röra på mig.
Jag tycker vi tar båda de där låtarna. Och så måste jag inflika en liten fråga. Det är om du är en sån som har musik på när du skriver eller inte?
Nej, det är tvärt tyst hemma.
Mm-hmm.
Ingenting annat.
Och så har vi en stående punkt kvar. Det är då fiktiva fikat. Och det fiktiva fikat får man ju då önska en drömgäst. En del har tagit flera drömgäster, död eller levande, fiktiv eller verklig. Så vem vill du bjuda till fiktiva fikat?
Jag vill bjuda min mamma, som inte längre lever. Men det skulle vara fantastiskt att få sitta ner och fika med henne. Och få bara berätta vad som har hänt, vart jag befinner mig. Hon är en stor anledning till att jag började skriva överhuvudtaget. För hon sa till mig när jag var ung att skriv böcker, Anke, du gillar att skriva. Så det hade varit fantastiskt att få sitta ner och fika med henne.
Hur länge sedan är det hon gick bort?
Hon gick bort 1996.
Ja, ni har mycket att prata om.
Vi har jättemycket att prata om, så det får bli en lång fika.
Ja, vad tror du att ni skulle äta och dricka då?
Jag tror att vi skulle ta det en middag istället. Och jag skulle vilja att, för min man lagar all mat hemma. Så han skulle få laga sin citronrisotto med röding. Och så skulle mamma få ta ett glas gott Barolo-vin. För hon gillade rött vin. Så det tror jag skulle vara.
Ja, och vad heter din mamma?
Mia.
Mia. Ja, men då tackar vi för hela det här samtalet, Anki, och önskar dig stort lycka till i arbetet med nästa bok. Så får vi se när den är klar och när den släpps. Ja. Då får vi också veta mer om vad den handlar om.
Tack snälla du.
Ja, där hörde vi alltså författaren Anki Edvinsson. Om du har kanske ett jobb som du skulle vilja se bättre skildrat i fiktionen eller något särskilt som du brukar hänga upp dig på när du ser ditt jobb i tv-serier eller skildras i böcker eller sådär, så kan du mejla elinmoter@elinolofsson.com. Och detsamma gäller ju förstås om du har ditt eget stundens soundtrack som du vill dela med dig av. De låtarna bygger vi ju en lång, lång låtlista av på Spotify som man hittar via min profil där, Elin Smulan. Då kan man också mejla på samma adress. Och det gäller förstås också fiktiva fikat. Jag har ett långt fiktivt fika som jag har fått in som jag tror att jag får läsa upp i ett annat avsnitt. Jag måste bara kolla det med den personen som har skrivit in, för det är ett ganska personligt brev. Men jag tackar, ifall Eva lyssnar på det här så tackar jag för det jättefina brevet. Vi har lite grann, eller vi ska jag kanske inte säga, jag har inte riktigt övertygat producenten Anneli Lanner om det här än, men vi har också möjligen ett litet klädavsnitt på gång av Elin Möter längre fram där det handlar om magiska plagg i kulturen. Ni vet, pojken med guldbyxorna eller skärgårdsdoktorn med den där stickade tröjan och sådär. Om du har någon tanke på vilka plagg som vi borde ta upp i det avsnittet, eller om du har en egen berättelse till något specifikt plagg, så får du jättegärna mejla även det på elinmoter@elinolofsson.com. Vi hörde ju Anki Edvinsson välja en svensk klassiker får man säga till stundens soundtrack. Jag tänker att jag också väljer en låt, jag vet inte, jag kanske redan har valt den här, men jag kommer att tänka på den när hon pratade om det här med drömmar och att författarskapet var hennes dröm och att det var hennes mamma som hade inspirerat henne till att en dag skriva. Så jag tänker mig att vi lägger till låten Dreams med The Cranberries till låtlistan stundens soundtrack, som mitt soundtrack just nu. Det är en sån där låt som dyker upp i mitt liv med jämna mellanrum, ibland för att den slumpas fram av Spotify, ibland för att jag väljer den själv och behöver höra den på något sätt. Den har varit med mig ända sedan tonåren tror jag. Så Dreams med The Cranberries lägger jag till. Det var allt för den här gången. Puss och kram.
Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framför den.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.